Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av min podd. Och jag som pratar heter Björn Lindhoff. Tanken med den här podden är att träffa intressanta människor. Gärna folk som brinner för lite udda saker. Folk som vi i samhället i stort är dåliga på att lyfta fram. Till exempel som idag, då vi ska få prata med en svensk cannabisodlare. Sverige har ju lite av en stämpel av att vara sådär lagom svenskt hela tiden. Men faktum är att i många frågor så är Sverige väldigt långt från lagom. När det gäller cannabis till exempel så är vi i ett extremland. Vår narkotikalagstiftning ligger faktiskt närmare länder som Filippinerna och Ryssland än till exempel USA och Norge. I en värld där fler och fler länder väljer att inte straffa cannabisanvändare så skärper istället Sverige lagarna. Sedan den 1 juli i år är det till och med olagligt att försöka begå ringa narkotikabrott. Det betyder att om man vill köpa cannabis men misslyckas så kan man ändå straffas. I ett sånt samhälle är det inte konstigt att fler och fler cannabisanvändare väljer att börja odla för att täcka husbehovet. Jag sitter här i en lägenhet i en förort i Stockholm med en person som vi av juridiska skäl enbart kommer kalla för du. Hej på dig du.
Hej.
Kul att ha dig med här i podden.
Tusen tack. Det är trevligt att vara här måste jag säga.
Och som alla lyssnare märker så har vi även förvanskat hans röst så den låter... Ja, ganska löjlig i alla fall. Jättelöjlig.
Shoot.
Vi har i alla fall förvanskat hans röst. Allt på grund av att han alltså odlar en växt som är helt laglig i en större och större del av världen. Du, berätta för mig. Varför odlar du cannabis?
Jag har rökt cannabis ganska länge och jag... har provat att odla några gånger för flera år sedan och tyckte väl att det var ganska kul. Men gick egentligen inte riktigt in i det och lärde mig inte riktigt vad som behövdes. Så resultatet var väl inte topp, men det var kul i alla fall. Och sen så, för några år sedan så fick jag för mig att det kanske skulle vara kul att lära sig. Och hur man gör och vad man behöver och hela tillvägagångssättet. Så jag började läsa på mig. Och köpte lite lampor och grejer och provade att odla och det gick så där. Men man lärde sig mycket och sen så snöade jag bara in på det och så bara fortsatte det helt enkelt. Och
ja. Du säger du köpte lite lampor och grejer. Vad behöver man för att odla cannabis? Hur ser din setup ut idag?
Idag jämfört med min första setup så är det... Den stora skillnaden framförallt är bra lampor. Bra lampor som täcker hela, ja, hela spektrumet som en växt behöver för att växa. När man skördat sina blommor och då ska man torka dem. Och det börjar med att klorofyllet bryts ner och det tar bort ganska mycket av den här nyklippta gräslukten. Annars om man torkar för fort... så behåller den här hölukten. Det finns massor med essentiella oljor i cannabis som det finns i allt levande. Och de avdunstar vid ganska låga temperaturer. Typ rumstemperatur, 20-25 grader redan, vissa. Och det är de som ger cannabisen sin lukt och smak. Så om man torkar cannabis för varmt och för fort när man har skördat den, då avdunstar alla de här essentiella oljorna. Och det smakar och luktar ingenting.
Okej, så torkningsprocessen, det är liksom inte bara nu ska det bli torrt, utan det är liksom en, man beter sig på något särskilt sätt för att liksom torka det lagom långsamt.
Ja, det är en hel vetenskap. Det finns flera olika sätt att göra det på. Vad man vill sträva efter det är att det ska vara ganska svalt, säg runt 16-17 grader. Luftfuktigheten ska vara inte lägre än 60% luftfuktighet, relativ luftfuktighet i rummet där man torkar så att det inte torkar för fort. Jag har torkat för fort några gånger och det är verkligen, ja, det luktar och smakar ingenting. Man blir fortfarande, jag har fortfarande effekt på den men det smakar och luktar ingenting. Jag lyckades inte få till det med de medel jag har. Men det finns det en teknik som är att man helt enkelt stoppar in grejerna i kylskåpet. För där är det kallt. Och där gör det ingenting om det... Ja, luftfuktigheten spelar inte lika stor roll där. Man får bara se till att det inte möglar.
Ja, jag tänkte precis det. Mögel måste ju vara ett problem om man ska torka något fuktigt långsamt.
Ja, det är det som, och det är där man därför inte ska vara helst högre heller än 60% luftfuktighet. Och det är det man försöker få ner blommorna till också. Att de planar ut och håller en fuktighet. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg exakt hur många procent det är vätska i själva blommorna. Men det är så här 10 eller 7 eller någonting procent. Men när det planar ut och blir jämlikt och inte ökar den relativa luftfuktigheten. Helt enkelt, de inte avger någon mer vattenblommorna. Där vill man ha 60% luftfuktighet i rummet bredvid eller i burken eller man ska säga, vad man nu har. Och den här, när man då, först torkar man det långsamt ner till man får i alla fall 65% luftfuktighet i omkring luften. Och när man har fått ner den till det, då lägger man en burk. Så första grejen här, det kallas för torkning. Och man försöker göra det så långsamt som möjligt utan att det ska börja mögla. Och när man har fått ner dem tillräckligt torra, då lägger man dem på burk. Och då börjar man kurera dem, heter det. Eller kallas det. Och vad som händer då är att direkt när man har skörat cannabisen och torkat den, om man provar att röka den, så är den väldigt hård mot halsen. Väldigt hård, kärv. Men ju längre den får kurera, desto mer försvinner det. Plus att klorofyllet bryts ner också. Och jag har inte riktigt förstått den grejen, men det är en levande process. Om man råkar torka ut blommorna för mycket och sen så återfuktar man på något vis, så fortsätter inte den här processen. Utan man måste göra det någon slags levande, eller jag vet inte riktigt. Hur som har. Nu har det gått ungefär en månad och 10 dagar sedan jag skördade. Och det är fortfarande ganska kärvt att röka, men det har blivit mycket, mycket mindre kärvt. Om en månad så kommer det säkert vara superduper.
Cool. Du, vi gick händelserna i förväg lite nu, för nu har vi gått igenom tork och skördeprocessen. Ja. Men vi började med att snacka om vad man behöver för att odla. Du nämnde att ljus var det viktigaste. Du nämnde att det behövs ljus i olika frekvenser.
Mm, och då finns det speciella växtlampor. Eller lampor som är gjorda för att man ska odla med. Och de senaste åren, eller ja, de senaste 10 åren, så har just de här LED-dioderna har börjat använda. De drar mycket, mycket mindre. Och drar mycket mindre el och blir inte alls lika varma som andra lampor. Så att det finns en uppsjö av sådana odlingslampor på att köpa alltså, på marknaden. Och grejen är att de är så mycket, lyser så mycket, mycket starkare än vad vanliga lampor gör. Plus att det är olika dioder som man får med hela spektrumet då, som jag sa förut, av ljuset. Från det ultravioletta till det infraröda. Och alla färger däremellan. Och framförallt så är det ultravioletta som man vill ha ner och snudda på. Plus andra våglängder som får växten att växa. Ultravioletta hjälper till att öka THC-halten i weedet. Så det är man intresserad av också. Och det finns alltid några dioder i de här lamporna, de här odlingslamporna som är ultravioletta för att hjälpa till med sånt. Så en bra lampa, och där säger man att per kvadratfot, så det blir 30 gånger 30 cm ungefär, så ska man ha 30-40 watt.
Alltså LED-watt.
Ja, precis. Och då är det liksom faktiska watt som man drar, inte vad de säger. För när LED-lamporna börjar komma, då jämför man ju det med de gamla lamporna. Om det här är en 60 watts glödtrådslampa och den lyser som 62, fast den kanske bara är 5 watt. Så då när de säljer så gör de ofta reklam som att det här lyser som en 200 watts lampa, för den så är det bara 50 watt. Och man, som, nu odlar jag i tält också för att jag gör det i en lägenhet. Och när man odlar ett tält så är det också lättare att kontrollera miljön för växterna. Man kan få luftfuktighet och värme och sånt där. Man kan reglera dem. Men framförallt när man då odlar, eftersom det är olagligt att odla cannabis i Sverige, när man odlar bland andra människor så luktar det ju mycket. Så det vill man ju försöka få bort på något vis. Och då använder man kolfilter. Som också är gjort för sånt här. Man får köpa. Och det funkar väldigt effektivt. Då har man lite undertryck i tältet. Så att det inte pyser ut någon luft. Utan all luft sugs in. Och kör det genom kolfilter. Och då luktar det nästan ingenting. Verkligen nästan ingenting.
Jag har ju sett din odling. Det är ju liksom ett tält. Som du säger. Som står inne i lägenheten. Och det luktar ju faktiskt ingenting. Nej. Och det är alltså de här kolfiltret då alltså.
Ja, det funkar förvånansvärt bra faktiskt.
Men är det inte, jag tänker det att blir det inte mycket jord och grejer att bära i trapphus och så här, blir inte grannar misstänksamma på annat sätt liksom?
Jag vet inte riktigt ifall du har haft några växter hemma eller någonting, men det är inte så där som man planterar om dem var och varannan dag.
Nej, det är inte det. Jag är nog kanske lite dålig på att ta hand om växter hemma.
Men livscykeln för det tar att odla de här plantorna brukar ligga på ungefär runt 100 dagar, så lite drygt 3 månader. Så om man säger att man odlar hela tiden då, så blir det ändå bara var tredje månad drygt och som man faktiskt behöver gå i trapporna med de där stora jordkassarna eller vad du sa för någonting.
Ja, det är inte så mycket.
Men sen så finns det ju såklart.
Jag fiskade faktiskt efter en annan grej.
Ja, jag förstår.
Jag fiskade efter att det finns andra sätt att odla än bara med jord. Men det, jag vet inte exakt hur du gör.
Jag förstod det. Jag ville bara vara lite rolig. Men jag odlar hydroponiskt. Och vad det betyder är helt enkelt att jag odlar inte jord överhuvudtaget, utan jag har vatten som medium. Så växternas rötter hänger fritt ner i vatten som man tillför näring till. Så det blir en näringslösning. Så rötterna, man kan nästan säga att man tvångsmatar växten. Man verkligen ger den så mycket som den bara kan ta. Och det visar ju sig i plantorna. De blir mycket större och man får mycket på kortare tid och större skörd helt enkelt.
Hur länge har du rökt gräs?
Ja, första gången var väl när jag var 14 tror jag. Men sen så jag varit inte superintresserad av det. Men sen så var det inte förrän jag fick mitt första barn när jag var runt 30, så började jag göra det. Men på heltid så att säga, varje dag från jag vaknar till jag går och lägger mig, de senaste 7-8 åren kanske.
Och hur står sig ditt hemodlade då i jämförelse med allt annat som du köpt och så?
Ja, nu tycker jag att jag äntligen har lyckats komma upp i ungefär samma kvalitet som det jag har köpt för där, när det här var bra kvalitet, så att säga. Nu har jag lyckats komma upp efter ungefär 2 års odlande.
Betyg från 1 till 5, vad ger du ditt egen odlade gräs?
3.
Det var inte mycket ändå.
Ja, men det är lika bra som det man köper. Det måste ju vara.
Men det betyder ändå att det finns utrymme för förbättring. Du siktar högt kan man säga.
Ja, absolut. Det ska vara 5. Det är det jag köper. Det är därför jag inte ger det högre betyg än 3 nu.
Vad fan är 5 egentligen när det gäller gräs? Det måste ju...
Ja, då pratar vi
då
om...
Då är det bra alltså.
Då pratar vi om nördiga grejer. Då pratar vi om sånt som egentligen inte spelar någon roll. Hur det ser ut och hur det luktar och hur väl kurerat det är. Och sen så vad det har för effekt. Inte bara att man blir bäng, utan om man blir uppåt eller hungrig eller pratglad eller vill titta på tv. Ja, men att man kan styra det. Det är sånt det är kul.
Ja, det är ju, du nämnde THC, men det är jävligt många verksamma ämnen i cannabis. Så att en del sorter blir man ju kanske mer trött och seg på, och en del sorter kanske man blir mer att hjärnan far åt alla möjliga håll och i tankarna liksom.
Ja.
Och det där beror väl på sammanställningen av alla olika aktiva ämnen.
Ja, alla cannabinoider och de här essentiella oljorna.
Just.
Jag har i början innan jag köpte tillräckligt bra lampor, hade inte adekvat belysning helt enkelt för att kunna odla bra gräs. Så vart det ändå någonting, och budsen vart okej, men det vart inte så starkt. Men när jag hade kurerat det i 3-4 månader, då det är inte lika starkt som det är nu, odlar nu, men helt plötsligt så funkade det ändå, vilket det 3 månader innan inte hade gjort. Så det händer ju saker, och det frigörs väl saker, och det kanske bildas nya molekyler i de här. Så det är inte bara THC, för THC bildas ju inte bara i luften för att man kurerar. Men det är inte bara THC som påverkar.
Jag vet att man strävar också efter att inte ha frön.
Ja, det finns ju, antingen så odlar man då genom att ta sticklingar, kloner som man kallar för i cannabisvärlden av någon anledning. Ta sticklingar från en mammaplanta. Och då finns det de som har de hittar en planta som de har odlat från frön som de tycker om, och då håller de den gående och levande. Och så tar de sticklingar från den. Det man tjänar på, dels vet man ju precis vad man får, för det är en exakt kopia av, eller en fortsättning av mammablomman. Och sen så dessutom så behöver man inte tiden från att fröt gror och ska börja växa, så det tar tid, och så kan man kapa av 3-4 veckor på odlingstiden.
Är det så du har gjort?
Nej, inte än så länge. Nästa odling kommer jag göra.
Så du odlar från frön?
Mm. Jag odlar från frön. Det finns olika sorters cannabis. Ni kanske har hört talas om sativa och indica, det är de mest kända. Men det finns ju andra, och en specifik är cannabis ruderalis som växer på typ i Sibirien, i norra Ryssland, där det i alla fall är kalla vintrar och korta somrar, ungefär som här i Sverige, fast kallare. Och eftersom somrarna har varit så korta där, så har den utvecklats till att blomma efter en viss tid. När cannabis sativa och indica, och den cannabisen som växer på mer ljus, södliga, tydligare breddgrader, den börjar blomma först när det är 12 timmar ljust och 12 timmar mörkt. Så under sommaren så växer den bara, och sen så när dagarna börjar bli lite kortare, då är det 12 timmar mörkt, då börjar den först blomma. Så den är vad man kallar för, den är ljusberoende helt enkelt. Men den här ruderalisen, den börjar blomma efter en viss tid istället, så den är inte ljusberoende. Utan efter 3-4 veckor så börjar den blomma, oavsett ifall det är mörkt eller ljust, kan man säga. Och de kallas för autoblommande. Och då har man korsat in den här ruderalisen i sativa och indica som man har förädlat under lång period, så att det blir starkare och starkare än den vilda indikan och sativa. Och så har man korsat in den här ruderalisen, och då har man fått blommor, eller plantor då, som börjar blomma oavsett ljuscykel.
Okej. För att jag vet ju att när man odlade för massa år sedan de som gjorde det, då var det ganska viktigt att man efter ett tag ställde om timern till lamporna just för att gå in i blomningsfasen.
Ja.
Men det gör man inte längre alltså.
Det beror ju på. Om man odlar vanliga frön, så att säga, fotoperiodfrön, foto från ljus, då gör man ju det. Och det är ju bara olika sorter. De här fotoperiodsblommorna, eller plantorna, de är lättare att hantera. Det enda som är jobbigt är att man måste då kunna ställa om så till en 12 timmars mörk, 12 timmar ljuscykel. Men om man odlar i tält så är inte det superjobbigt. Så man har ju fortfarande en timer som släcker lampan och tänder lampan när man har bestämt. Men med autoblommande då kan man ha ljus dygnet runt. Och vissa kör det för att försöka korta ner tiden som tar innan skör. Så det är preferenser, vad man har för storlek, vad man har för utrymme att odla på och så vidare. Men jag har bara odlat autoblommande nu, ja, de senaste åren.
Berätta lite mer för mig om de här olika, om cannabisplantans växtfaser. Du säger först under tillväxtfasen, sen blomningsfasen. Liksom, vad händer i plantan? Vad är det där för faser?
Alltså, cannabisplantor är ju som alla andra plantor. Det är bara vad man använder den till som skiljer sig. Annars är det ju, den fungerar ju som andra plantor i stort. Liksom. Och först, om man tar odlar från frön som jag har gjort. Först så får man fröet att gro. Och då, antingen så stoppar man bara ner dem i jord. Eller så kan man få dem och spricka och grodda innan man sår dem. Och det är egentligen bara för att man ska veta att det inte var dött fröet. Så att man vet att det lever innan man stoppar ner det. Jag brukar göra så. Bara för att jag inte ska behöva gå och titta och undra ifall det lever och ifall det börjar gro i 3-4 dagar. Och ett sätt att göra det på som jag gör, det är att ta lite hushållspapper som man fuktar. Så att man typ gör det blött och sen så vrider man ur det så att det fortfarande är fuktigt. Och så lägger jag frö däremellan och viker över sig självt. Så att det är papper som omsluter. Men ändå inte helt blött så man inte dränker för att det måste finnas luft tillgång. Och så lägger man det i en burk, kan man göra, med lite öppet lock. Och sen så väntar man och så brukar det ta några dagar och då spricker fröskalet och så tittar grodan ut. Och då sätter jag det i, beroende på medien. Nu är det, jag odlar jag direkt i vatten och då, man kan inte bara kasta fröet i vattnet utan man måste ha någonting som fröet eller som plantan växer i så rötterna kommer ut och hänger ner i vattnet.
Någonting som håller i fröet.
Liksom. Precis, och då tar man en sån här plastnätkorg som man säkert har många sett andra blommor. Och så fyller man den med lekakulor och så stoppar man ner fröet, ja, kanske 2-3 cm ovanför botten i lekakulor. Och sen så sätter man hela den här nätkorgen i ett lock. Och sen så har man då, det här locket ska passa till baljan eller vinken eller vad man har, som man har vattnet med näringen i, näringslösningen. Och då från nätkorgen ner till vattenytan så vill man ha, man kan börja med ungefär 3 cm. I det här vatten, i vattnet med näringen så har man också akvarieluftpumpar med sådana här stenar som gör att det blir små bubblor. Och det syresätter vattnet, vilket ger plantorna extra syre. Plus att det håller vattnet rullande så att det, bakterier och grejer får svårare att få fäste i vattnet. Plus den högre syrehalten gör också att det inte är lika intressant för bakterier att leva i det vattnet. Men det är viktigt att man har en luftspalt mellan korgen och vattenytan. För att sen när rötterna väl växer ner så måste de ha luft någonstans ifrån. Och då får de det för att de hänger rakt in i luften. Och sen så den stora rotmassan är nere under vattenytan. Luftpumpen med stenarna, bubblorna, de bubblar upp. Och det hela tiden så stänker de här bubblorna som bryter vattenytan. Så att det stänker upp till den här nätkorgen och hittar upp till fröet. Så fröet får fukt, groden får fukt men ändå inte för mycket. För det finns luft där också så den drunknar inte och den torkar inte ut.
Det är lite som att grodden och det som sen blir rötterna sprayas konstant med vatten och näring.
Ja. Det är så den börjar och då letar sig rötterna ner mot där för de vill ha åt vattnet och näringen. Och då börjar de växa ner från krukan och ner i vattnet rakt av. Och nu senast när jag odlade så hade jag ett kar med 40 liter vatten i som är näring och grejer. Och den har varit helt fylld av rötter. Helt fylld.
Oj. Det är liksom ett mangroveträsk.
Ja, det ser precis ut som det faktiskt. Ja. Precis ut som det.
Och okej, så när ett 40 liter kar är helt fyllt med rötter, hur mycket planter är det ovanför då?
Ja, det här var inte helt ultimat, men det var ändå en okej skörd tyckte jag. Och på det så i en gång i en meter så fick jag 230 gram torkade blommor. Eller kurerade blommor, håller på att kurera. Men jag vill i alla fall upp till ett halvt kilo på en skörd. Och det är det jag tänker att nästa. Jag har lite olika. Det finns lite olika tekniker som man kan använda att träna blommorna som det kallas, eller plantorna för att öka skörden.
Men det är fortfarande samma utrymme, lika stort tält.
Absolut.
Så samma utrymme, samma 40 liters kar, men du tänker att du skulle kunna dubbla din skörd.
Mm. Och det, jag vet till och med hur jag ska göra. Jag har hållit på nu i under flera växtcykler att prova olika saker och lära mig saker framförallt. Och nu börjar jag få en ganska bra bild om hur jag ska göra och vad jag behöver göra för att få det som jag vill, helt enkelt.
Jag sa det här i början när jag skulle presentera dig, så sa jag det att i Sverige så har vi ganska extrem narkotikalagstiftning. Du som cannabisrökare är ju kriminell i Sverige. Varför odlar du? Är det säkrare att odla, eller är det liksom...
Det beror på vart man kan odla. Om man odlar som jag gör hemma i lägenheten så kan man väl inte säga att det är säkert. Liksom. Man har ju lukten och man har... Ja, det var en gång som jag vart jättesjuk och var tvungen att ringa ambulansen. Och då har jag ett tält inne på toaletten som står med fläkt och grejer.
Du ska säga att din sjukdom berodde inte på cannabis?
Nej, det var någonting annat. Men i alla fall, jag var tvungen att be personen som jag var med att ringa till ambulansen. Jag var tvungen att ligga på golvet och det var jättejobbigt. Sådana grejer vet man inte heller, så det kan man ju inte planera in.
Du vill inte att ambulanspersonalen ska behöva öppna dörren till tältrummet?
Nej, precis. Jag menar, om du åker och köper gräs någonstans, då är det ju olagligt från att du köper det tills du har gjort av med det. Men här odlar jag ju, då är det ju hemma hos mig hela tiden i drygt 3 månader, 100 dagar ungefär. Så säkert, jag vet inte. Det beror på var man bor, men för mig har det funkat hittills i alla fall. Och jag har ju också planerat vad jag ska göra ifall det inte funkar, till exempel ifall jag inte kan få bort lukten, ifall sådär, och då är det bara att klippa skiten och slänga allting och inte göra det, för det är inte värt att åka fast för, men som nu, som jag sa, min senaste skörd är 230 gram. Ja, om man röker någon gång ibland, då är 230 gram jättemycket, men för mig så kanske räcker det, ja, men vi säger 4 månader. Jag säljer ingenting, jag tjänar inte pengar, ingen knarklangare. Utan jag gör det för mitt eget bruk. Och det tar ungefär 3 till 4 månader för att odla grejerna. Så ja, men då håller jag mig. Underhåller mig själv. Men 230 gram om polisen skulle komma hit. Då åker jag ju dit för att jag säljer. För det är ingen som har 230 gram hemma för eget bruk. Liksom.
Så okej, det är inte säkrare för dig att odla. Så varför odlar du då?
Dels, det började ju som en kul grej. Och sen så snöade jag väl in på det. Så nu vill jag bara bli grym på det. Det är därför jag gör det. Och sen så är det ju såklart. Ja, men det är billigare. Är det. Mycket billigare blir det ju fler skördar man har, desto billigare blir det varje skörd, så att säga. För investeringen som man la på lampor och tält och ventilationsutrustning, den sjunker så att säga för varje gång man använder.
Hur stor var den investeringen från början?
Det som jag odlar in nu. Lampan 4000. Tältet 1000 tror jag. Nej, en gånger en. Gånger 180. En meter gånger 180 centimeter. Och vad heter det? Ventilationsgrejen med kolfilter. Jag tror den gick på 2000 också. Så det blir 3 plus 4, 7000 då. I själva grundutrustningen. Och sen så tillkommer det luftpump som bubblar vatten. Lite små fläktar som gör att det finns lite rullians på luften i tältet så att det inte börjar mögla eller någonting. Och sen så är det näring. Det är den här näringslösningen som man... Och odlar man i jord så tillkommer ju kostnad för jord. Och, ja, näring där också behövs ofta. Eller man kan ju odla helt organiskt också. Men det kräver... Det är lite svårare eller jobbigare i en lägenhet att göra det. Då är det skönare om man kan ha tillgång till kompost och sådana saker.
Hade du åkt och köpt de där 2 hektorna som du har fått ut? Hade du åkt och köpt det av en vanlig säljare så hade du fått betala mer?
Ja, minst 20 000 i alla fall.
Ja,
ja vad sa jag? 7 000 då. Och sen så näringslösning, olika saker. Vad är det mer? Lekakulor, pH-mätare. En mätare som, det behöver också hydroponisk. Det är viktigt. Cannabisen tar upp näring inom vissa pH-värden, alltså surhetsvärden. Mellan 6,5 och 5,5. 7,0 är neutralt, så det är surt då. Inte supersurt. Och det är jätteviktigt när man odlar hydroponisk framförallt, men det är viktigt överlag. Och vissa ämnen tas bara upp inom vissa värden. Och det är inte samma för alla. Så man kan inte bara ha det på ett pH-värde, utan man måste låta det flyta lite för att alla grejer ska kunna ta sig upp och sådär. Så man måste kunna mäta pH-värdet och sen så behöver man en mätare som mäter hur mycket näring man har i. Så att man inte bränner plantorna. För har man för mycket näring så kan de få närings... Ja, de bränns tipparna på löven och så spetsarna på löven börjar brännas. Så då måste man sänka näringshalten i vattnet. Och då finns det mätare som mäter hur mycket näring man har i. Så en sån behöver man. Man kanske 1000 spänn styck. Så det är 2000 till där. Näringen... Jag kommer inte riktigt ihåg, men... Ja, men... Säg kanske 1500 med det man behöver. När man odlar så här hydroponiskt, då kan man antingen köra det som de kallar för typ organiskt. Eller också kan man köra sterilt. Organiskt, då skaffar man bakterier som främjar plantan. Som inte bryter ner den eller gör att det börjar ruttna eller någonting. Och så översköljer man rötterna med dem så att de tar all plats så att det inte är dåliga bakterier får något riktigt fäste. Det sägs att det ger bättre smak på gräset. Eller så kan man odla sterilt och då dödar man alla mikroorganismer i vattnet med antingen klor eller väteperoxid. Så pass låga doser så det inte är fräter eller någonting på plantans rötter, utan det bara dödar bakterier och sånt, och så att rötterna inte behöver bry sig om det egentligen.
Vilken väg har du valt att gå?
Jag kör i... När man kör organiskt eller med bra bakterier, då får det inte bli för varmt heller. Så det är bra om man kan hålla vattentemperaturen på 20 grader eller under. Och det är svårt i tält, tycker jag, i alla fall. Därför att även fast de här LED-lamporna inte är alls lika varma som andra lampor, så är det ändå 300 watt som lyser. Och det blir varmt i ett litet rum. Så ja, jag kör med sterilt. Och jag klår av någon anledning här lite. Och det funkar hur bra som helst. Jag har inte haft några problem med så här rotröta eller någonting.
Du sa det att du siktar ändå på att få ett halvt kilo.
Ja.
Samtidigt sa du att det är bara för din egen skull. Du sa till och med, jag är ingen knarklangare. Jag tyckte nästan jag hörde ett visst förakt i rösten när du sa det.
Ja, nej, det ska jag nog. Då, det tar jag tillbaka ifall det var. Det var inte så jag menar. Nej, för mig knarklangare är mer att det är inte ett liv som jag vill leva. Jag har ingen synpunkt på människor som lever det livet. Men det är inget liv som jag vill leva.
Så du har aldrig lockats av tanken att liksom göra business på det?
Lite grann, men det finns ju den grejen i bakhuvudet att jag har ingen lust att hålla på och titta mig över axeln hela tiden och vara inne i den svängen och tänka så. Det är ingenting som jag behöver i mitt liv.
Du, är det något mer än själva växtfasen som vi kan täcka in som jag missat?
Ja, just det. Ja, men jag hoppar ju höger och vänster.
Det kanske beror på att du samplar lite av det samtidigt.
Kanske, jag vet inte.
Kan hänga ihop. Ja, vi går tillbaka till växtfasen.
Ja, just det. Då har jag i alla fall grodden som man lockar ner rötterna med genom de bubblorna som sprätter på lekakulekorgen och lockar ner rötterna. Så de börjar växa rakt ner i näringslösningen. Och ovanför lekakulan såklart så växer ju plantan också. Och de första, det här är blommande cannabisväxterna, då brukar den här växtfasen vara ungefär 3-4 veckor. Och innan blommorna kommer, man kallar det för växtfasen tills den börjar blomma och då kallas det för blomningsfasen.
Vad är målet med växtfasen? Vad försöker man få till under växtfasen?
Naturligt så växer cannabisen med en skälk då som har en huvudskälk som växer rakt upp och på den kommer det blommor då i blomningsfasen. Och så växer det ut grenar från sidorna på den här mittenskälken. Och tyvärr kan jag de flesta uttrycken på engelska för jag läser på forum och sånt där så att jag vet inte. Men den som är den dominerande apex, det blir den som är högst utav alla topparna då, på grenen eller på skälken. Och naturligt sett så blir det såklart skälken, mittenskälken som är dominerande. Och om man då får ner mittenskälken så att den är på samma nivå som topparna på grenarna, så att alla toppar är lika höga, då får man en jämnare kvalitet på den. Då är det inte bara så att mittenskälken eller den som är högst, att där blir det jättebra, så blir de andra blommorna mindre och inte lika utvecklade och får inte lika mycket näring.
Hur gör man det?
Det finns det olika. Antingen man toppar den.
Klipper.
Och då klipper man den när den har växt så att den har fått en del blad. Jag tror att man brukar säga 3 noder. Man klipper över 3:e noden. Där noder är där bladen kommer ut. Och de kommer ut i paret på varje sida. Eller också så kan man använda LST som betyder light stress training. Som är man stressar plantorna fast lätt bara. Och vad man gör är helt enkelt att man binder ner skälken så att man böjer plantan så att grenarna hinner komma ikapp huvudskälkstoppen. Man binder ner huvudskälken så att alla toppar hamnar på samma höjd. Och så kan man kombinera de här. Man kan toppa och böja ner de här. Och vad man också gör när man böjer ner skälken och grenarna är att man öppnar upp att ljuset ska komma ner bättre och då få en jämnare kvalitet på blommorna. Så att man vill att allting ska få ungefär lika mycket ljus för att det blir lättare och då blir det ungefär samma kvalitet.
Så tillväxtfasen, Där siktar man helt enkelt på att göra så bra förutsättningar som möjligt för blomfasen.
Precis. Och sen när blomfasen kommer igång, då fortsätter plantorna att växa också. Ungefär lika mycket som de har växt. De brukar dubbla sin höjd. Så det händer grejer där, fast de börjar blomma och tjocka på sig blommorna också över tid. Men som du sa, då förbereder man så att man har ett jämnt lövverk då. Där idealet är att alla toppar ska vara på samma höjd och få lika mycket ljus. Så det är också beroende på lampan, vad den har för ljusspridning och sånt där. Om man kan få det. Men det är det man strävar efter. Och där, då kan man också få, om vi säger på en gånger en meter, där kan man ha kanske 16 toppar. Och då för att få upp till 20-30 gram per topp i sådana fall. Ifall man gör på bra sätt liksom. Om man lyckas bra. Och sen så finns det andra tekniker också som monster cropping och super cropping. Jag har ju pratat om de här autoblommande fröna, men de här fotoperiodfröna, de börjar inte blomma förrän man ställer in ljuset på 12 timmar mörkt och 12 timmar ljust. Så de kan man låta bara vara i växtfasen egentligen hur länge som helst. Och där kommer det här, det som jag sa, mammaplantan in, om man tar sticklingar eller kloner. Den kan man ha i växtfasen i åratal. Så den, vad ska man säga, dens blomma och dö så som plantorna är. För de lever inte i flera år utan det är bara säsongsväxter. Man kan ha en längre växtfas på de här fotoperioden och då kan man ju göra den här förberedelsen och göra så att den verkligen täcker tältet innan man sätter igång blomningen. Och sen så när man från det att man har satt igång den här 12 timmar ljus, 12 timmar mörkt och hela blomningsfasen är igång, då brukar det vara runt, ta ungefär mellan 8 till 12 veckor innan det är skörd. Så med fotoperiodblommor då, eller växter, då kan man styra på ett annat sätt. Och sen så finns det olika andra tekniker också. SOG-tekniken som står för Sea of Green, där man har flera plantor. Man gör inte många toppar av en planta, utan varje planta är bara en topp istället. Så kapar man grenarna på dem. Och då kan man ha många fler, typ 16 stycken plantor på en gång en meter. Där då helt enkelt maximerar man utrymmet.
Man strävar inte efter att göra dem för breda, utan man strävar istället efter att få plats med så många som möjligt.
Ja. Och där kan man snabbare då få en stor skörd, så att säga. Man kan ju få lika stor skörd med en planta, speciellt om man förlänger växtfasen, som jag sa, på fotoperiodväxter. Men det tar ju längre tid. Om du odlar de andra plantorna, då vill du ju bara få igång blomningen på en gång. Och då kan man låta dem ha den här växtfasen bara på kanske 3 veckor eller 2 veckor. Vissa kör 10 dagar. Och då blir det små plantor, men om man har många små plantor så får man mycket.
Du sa det att du siktar på 0,5 kilo. Och det är då på en period, vad sa du, 4 månader?
Ja.
Så det är ju typ alltså 1,5 kilo på ett år.
Ja.
Är det vad som går åt för dig?
Nej, men jag siktar inte på 0,5 kilo för att jag ska ha mer. Utan jag siktar på 0,5 kilo för att jag ska kunna.
Ah, okej, okay. Det är odlingsnörderiet som tar över.
Precis.
Okej, okay. Ja, jag märker det. Du har samlat på dig en hel del kunskap, låter det som.
Ja, det blir så. Om man snör in på något. Eller för mig blir det så i alla fall. Men sen så är just jag är lite så där. Jag tänker och sen så köper jag grejer och sen så läser jag om det. Och så eftersom jag inte läser innan jag köper grejer så köper jag alltid för dåliga grejer.
Så då blir det att köpa nytt sen.
Ja, men samtidigt så vet jag att det är bara så som min cykel funkar, så att det är okej.
Okay. Så det du får ihop idag då, dina 230 gram var det då?
Mm.
Ja. Räcker det för dig?
Ja, det tror jag.
Det täcker dina behov?
Ja.
Det gör det. Så du behöver aldrig hålla på och ha något telefonnummer till någon säljare i någon telefon eller något sånt där längre?
Inte om jag kan ha det så här. Om jag kan skörda ungefär 200 gram tre gånger om året, då är det lugnt. Men jag har inte haft... Eller jo, jag har haft så här stora skördar förut, men det har inte varit konsekvent. Det som jag skördade sist var 100 gram. Och innan dess var 60 gram. jag har provat mig fram, som jag sa. Har mål med mina odlingar i just odlingssyftet. Ja, men så nu, från och med nu, jag har haft lite, varit tvungen att köpa några gånger, jag har varit tvungen det senaste halvåret. Men nu tror jag att det ska räcka ett tag.
Vad är det som cannabis ger dig som är viktigt för dig som person? Varför behöver du cannabis? Eller först och främst, behöver du det? Klarar du dig utan liksom?
Ja, det är klart att jag klarar mig utan. För min egen personliga del så hjälper det mig att vara den personen som jag vill vara. När jag är helt nykter så är jag... Jag vet inte. Jag är en mycket mer lättretlig människa. Mycket mindre flexibel mentalt. Jag kunna skifta på saker ifall det blir förändringar. Tankarna spretar mycket mer för mig. Det är väl ADHD-grejen liksom. Och när jag röker så kan jag ställa mig bredvid mina känslor istället för att vara kontrollerad av dem. Fast jag ändå känner dem, jag kan tänka klart och logiskt. Och jag kan välja det som jag vill istället för det som mina känslor dikterar. Till exempel, jag kanske känner ilska för någonting som någon gör. Men så tänker jag igen och så syns jag att det var ju bara för att jag var hungrig. Eller vad fan som helst, vad det kan vara. Det har ingenting med en annan person att göra. Så jag väljer att inte agera på de känslorna. Men när jag inte är stenad så reagerar jag automatiskt på känslorna. Så för mig som förälder så gör det en stor skillnad.
Beskriv för mig vad du var för sorts människa innan du upptäckte cannabisen då. Hur du själv uppfattar dig.
Hur jag uppfattade mig då eller hur jag ser på mig.
Kanske både och.
Större delen av mitt liv kan man väl säga egentligen. Så stötte jag bara omkring som en flippekula. Och hade egentligen inga mål eller några tankar om hur jag tyckte att det skulle vara. Utan jag mer bara upplevde livet. Och studsade omkring. Och formades... Ja, men det som jag upplevde såklart, som alla gör. Och... Ja, otursamt nog då, så kan man väl säga. Så hamnade jag med folk som höll på att slåss och grejer. Och trodde väl att det var ungefär så som det skulle vara. Så jag började väl med det. Eller det var en del av... Inte började med det. Det är inte så här, nu ska jag gå ut och slåss. Utan det var bara... Att det blev så ofta på fyllan jämt såklart. Och man krökade ganska mycket. För det var ju det som alla gjorde. Och så bara var det så. Men samtidigt som att vara våldsam i den här grejen har egentligen aldrig passat mig mentalt. För jag är ju inte det. Och jag har aldrig haft någon dragning till det. Och jag är inte speciellt bra på det heller. Och jag vet inte om jag kan säga att det är tack vare... cannabis, men det kanske är det. Att jag helt enkelt började fundera på vad jag höll på med, vem jag är och vad jag vill och vad jag har för behov.
Alltså nu sa du så här att du har ingen dragning åt våld. Tror du att du skulle ha sagt så på den tiden? Skulle du ens ha tänkt så på den tiden?
Nej, det skulle jag inte. För att jag tänkte inte på det. Jag reflekterade inte över mitt eget beteende, var det kom ifrån och varför det var. Utan det var, jag egentligen bara reagerade på min omgivning hela tiden. Så jag upplevde.
Du nämnde, när jag frågade varför cannabis var viktigt för dig, så nämnde du att det kanske är ADHD, sa du i bak, liksom lite snabbt som en bisats typ sådär. Har du en diagnos?
Nej.
Så... Men du tänker att du kanske i viss mån självmedicinerar en odiagnostiserad diagnos?
Ja, eller jag självmedicinerar ett beteende hos mig som jag har observerat som inte är bra för det som jag vill, om jag säger så. Jag menar, det är ju naturligt så för mig Så att, jag vet inte, man kan säga att det är dåligt, men det passar inte bra med den personen som jag vill vara och det livet som jag vill leva. För jag vill inte vara, jag vill inte hålla på och bli arg på folk, eller speciellt inte mina barn, som sagt var. Och ja, det blir roligare att leva för mig när jag slipper att vara kontrollerad och göra impulsgrejer som jag sen ångrar, och så känner jag mig att jag är en dålig människa och att fan, varför är jag så här och jag borde inte och bla bla bla. Sådana tankar har jag inte ifall jag inte gör något dumt. Och det gör jag inte när jag röker cannabis.
Ja, men då har vi ju slagit fast att det betyder mycket för dig. Men det är ju fortfarande olagligt. Oroar du dig för att åka fast?
Ja. Man måste hålla sig i skinnet helt enkelt. Tänka på eventuella problem som kan uppstå. Till exempel när man man ansar plantorna och klipper bort löv eller blad ibland för att ljus ska kunna komma ner och för att luft ska kunna cirkulera. Och då det blir ju ganska stora volymer på 3-4 månader. Och, man kan, och det luktar ju cannabis om det, så man kan inte bara kasta det i soporna. Ni kanske inte hittar min lägenhet, men de, någon kanske känner lukten och sen så kommer de hit med hundar som ska lukta och grejer. Så då alla bladen tar jag och så klipper jag ner dem och så spolar jag ner dem i toaletten i omgången för att det inte ska fastna. Att det är sådana saker man tänker på. Och sen så varje gång man kommer hem så det första man gör är att man kollar om det luktar. Luktar utanför lägenheten, luktar när jag kommit in, behöver öppna fönster, hur är det med... Man är så här vaken på de här grejerna och inte blir bekväm.
Vad skulle det innebära för dig om du åkte fast?
Ja, med 230 gram i skafferit så skulle jag väl antagligen få fängelse. Och det är väl lika jobbigt för mig som för alla andra. Jag menar, man har ju ett liv.
Ja, men jag menar, du har ett jobb.
Ja, jag har ju ett liv. Jag har ett jobb, jag har en bostad, jag har barn varannan vecka, jag har fru, jag har hund, jag har... Ja. Men jag bryter mot väldigt få lagar i mitt liv. Mestadels på grund av att jag inte ser någon behov av att göra det. Och lagar finns ju där för att det ska kunna funka i samhället. Men vissa lagar är svårt riktigt se vad det gör för dåligt för, i alla fall ur min synpunkt, vad det gör för dåligt för samhället. Och till exempel där så ja, så tycker jag just droger överlag att dels så tycker jag att man faktiskt egentligen inte kan säga någonting om man har alkohol lagligt. Och de, för alla följder som blir av folk som dricker alkohol med våld i samhället och förstörelse och sjukdomar som det leder till och allt dåligt. Liksom, det är så mycket mer än alla andra droger tillsammans. Så att egentligen så tycker jag att de ska hålla tyst. Om de säger att alkohol är lagligt, då ska allt annat vara lagligt också. Och det här är någonting som jag gör som bara påverkar mig. Jag tvingar ingen annan att göra. Jag säljer inte till någon annan. Det är en regel som finns för att kontrollera folk. Och det tänker inte jag gå med på. Det betyder ingenting för mig. Du ska inte säga åt mig hur jag ska leva mitt liv. Du kan säga åt mig hur jag ska bete mig mot andra människor. Men hur jag beter mig mot mig själv, det är upp till mig. Så känner jag i alla fall.
Alltså du, jag kunde inte uttrycka det bättre själv. Jag tycker det finns väldigt många anledningar att se över svensk narkotikalagstiftning. Men framförallt, du och jag, vi är båda två över 50 år. Att det ska komma någon och tala om för en vad man ska få stoppa i sin egen kropp är på något sätt absurt.
Nej.
Det är ju det.
Jag håller med dig totalt. Mm.
Så, jag går tillbaka lite till det där med självmedicinerandet. Det går ju att få laglig medicinsk cannabis i Sverige nu. Man får inte röka det utan man får det som droppar.
Okay.
Jag känner en som har det utskrivet.
Det är sant. Ja. Det är ju rätt coolt ändå att det har kommit så långt.
Mm.
Faktiskt.
Låter det som något som skulle kunna vara ett alternativ för dig?
Absolut. Absolut. Nu, jag menar, blommorna som jag odlar och torkar, man behöver inte röka dem. Man kan, det finns ju olika sätt. Man kan, det finns extrakt man kan göra och göra hasch och massor med olika saker. Man kan använda det till, ja, göra kladdkaka för att, istället för att behöva röka den i lungorna. Eller vapare då, som jag gör mestadels. Men,
ja, du har suttit här under tiden som vi snackat med en svart mackapär, en vape i handen. Förklara varför du väljer att... Vad gör den som inte en vanlig joint gör liksom?
Ja, när man röker någonting så ryker det, om man eldar det. Och det är brandrök då som man drar in i lungorna. Och brandrök är inte bra att dra in i lungorna. Inte någon brandrök, det spelar ingen roll vad det är. Vissa saker är giftare än andra, men det är inte bra för det. Och det är ju ingen hemlighet att rökning är dåligt för kroppen. Vad vaporizing gör, det är som, ja, det engelska ordet vaporize, förångar. Så att man eldar inte, utan man bara, ja, har som en liten ugn som höjer temperaturen, som inte är så högt. Nu, jag minns då på 195 grader.
Så man värmer upp det?
Så man värmer upp det, och då förångas de här ämnena då, som man är intresserad av, utan att man eldar själva plantan också. Så det är bara förångning istället för brandrök som man drar ner i lungorna. Men man drar ju fortfarande ner i lungorna. Och det, när man gör rent den här vaporizern, så är det ju som en superklibbig sirap igen. Och det är det man drar ner i lungorna, så det är klart att det inte är bra. Jag menar, mentalt så är det bra för mig. Fysiskt så kan jag ju inte säga att det här är hälsosamt. Det skulle ju vara att blunda för ganska många fakta. Men då kan man ju till exempel ha ner lite blommor i kokande smör. Och göra cannabis-smör som man kan använda i bakning. Och då behöver man inte dra ner i lungorna, utan då får man i sig det här på annat sätt. Det blir en annan sorts, det blir en annan känsla, men man är fortfarande påverkad av det, så att säga.
Antagligen nyttar det för kroppen att det går igenom matsmältningssystemet.
Ja, man drar inte ner skit i lungorna i alla fall.
Du, jag tänkte runda av lite. Är det någonting som du tycker jag har missat?
Nej, jag har nog missat lite i hela tillvägagångssättet, eftersom jag hattade runt så mycket och man började prata om andra saker. Men
ska vi summera upp tillvägagångssättet då? Kort bara, start från frö till skörd liksom. Med momenten. Vi summerar upp det utan att gå in på detaljer och bara. Det är ju alltid trevligt.
Ja, men det kan jag. Till att börja med, en bra lampa. 30-40 watt per kvadratfot. Så en kvadratmeter, 1, 2, 3, 4, 5. Vad blir det? Det blir 9, blir 10 kvadratfot. Någonstans 90 gånger 90. Ja, det blir mer. Skitsamma. En bra lampa. Odlingslampa. Det är A och O. Utan det så det kommer det inte bli tillräckligt starkt för att det ska vara värt att odla. Man har ett frö. Man lägger i en fuktig men inte blöt hushållspapper som man viker över, lägger i en burk, och sen så får du börja gro. Sen när du gro ner i jorden, eller som jag gör, lekakulor i en plastnätkorg, så får sätter man ner det i... Jag tar det hydroponiska som jag gör. Sätter ner det i baljan, i locket i baljan. Vattennivån 3 cm under. Man har luftbubblar i vattnet. Akvarieluftbubblar som bubblar. Så att det stänker upp vatten på den här korgen. Näringen som man tillsätter. Det finns ju speciell näring som man köper. Och då står det hur mycket man ska dosera per liter vatten. Så det behöver man inte kunna utantill. Köpa en pH-mätare och en EC-mätare. pH-mätaren mäter hur sur eller basiskt vattnet är. Och EC-mätaren mäter hur mycket näring man har i vattnet. Och sen är det bara att köra. Så växtfasen, då binder man ner grenarna. Man kan toppa toppen. Man kan böja ner skälken för att få så jämn ljusspridning som möjligt. Att alla toppar håller sig på samma höjd. Så ingen blir dominant. Och tar mer näring än de andra. Utan att allting får en jämn kvalitet. Och sen Autoblommande frön, de börjar blomma automatiskt efter 3-4 veckor. Fotoperiodiska, de börjar blomma när man ändrar tid, ljustiden till 12 timmar mörk, 12 timmar ljus. Innan har man 18 timmar ljus eller mer. 12 timmar mörk, 12 timmar ljus. Autoblommande blommar automatiskt. Så växer man ungefär lika mycket på höjden till som de gör i växtfasen. I blomningsfasen så växer man ungefär lika mycket till. Och då ser man också till att man behåller man de här topparna lika höga genom att binda ner dem och så. Och sen så är det bara tålamod. Tålamod, tålamod, tålamod. Och när man, speciellt första gången, när man tänker att nu är det dags att skörda, då ska man antagligen vänta ungefär en månad till.
Och sen när man skördar kan man torka det långsamt.
Ja. Och man man tittar på trikomerna. Det är de små glasliknande svampsakerna som innehåller alla de här cannabinoiderna.
Det behöver man förstoringsglas för typ.
Ja, och det behöver man 40-60 gånger förstoring för att kunna se. Och då tittar man på de här trikomerna. De är helt glasklara, genomskinliga från början. Och sen så när de börjar mogna, när de har maximalt THC-innehåll, då blir de så här mjölkiga. Så då är de inte genomskinliga längre, utan då blir de mjölkvita. Och då innehåller de max THC. Och där, ungefär därifrån kan man börja skörda. Och sen så bryts THC ner till CBG? CBN? Nu kommer jag inte ihåg, det är en annan cannabinoid. De blir lite så här bärnstensfärgade. Den här mjölkvita blir bärnstensfärgad istället. Och vad man strävar efter är att ha ungefär 20% såna här bärnstensfärgade. Och att alla andra ska vara vita. THC, de vita, de ger en mer uppåt, mer huvudsnurr. Och de här bärnstensfärgade, CBN, vad det nu heter. Jag tror att det är CBN. De är mer så att man blir soft och vill sitta ner eller kanske gå och lägga sig någonting. Så om man skördar för sent så alla har blivit, då är det ju som medel rakt av. Du röker några puffar sen går och lägger på en gång. Så när man köper frön, då det finns det myriader olika sorter. Och då så skriver de alltid hur lång tid det tar. Liksom från det att du sår och tills du skördar. Och det stämmer ju aldrig, utan det är alltid minst 4 veckor till. Så det går man inte efter, utan man kollar på de här trikomerna. Och sen torkar man, skördar som jag berättade. Och efter 6-8 veckor då kan man börja sampla sitt weed. Och det är fucking awesome.
Härligt, härligt. Tack för en pedagogisk sammanfattning. Jag hoppas verkligen att de som lyssnar och som bor i länder där människor har rätt att själva bestämma vad de stoppar i sig, att de tar till sig av det här och att de sätter igång och odlar, för det kan ju vara trevligt. De som bor i Sverige däremot, där skulle jag inte uppmana någon till något lagbrott. Jag vill vara tydlig med det. Du, tack för att du ville komma hit och prata om det.
Men du, tack för att jag fick vara med.
Eller jag kanske ska säga tack för att jag fick komma hit och prata om det här. Vi är ju faktiskt hos dig.
Varsågod.
Ja. Coolt, tack. Nu ska jag spela min avslutningsvignett igen.
Ha det gott.